Podplay.
Tja Ponta.
Hej.
Hej. Vi ska ju spela in Kick nu ju.
Oh, den här veckan också.
Mm, även den här veckan. Det är on to the next one.
Oväntat att det kom så här.
Ja, oh, jag
vet. Man går in i poddstudion, sätter sig ner, tar fram micken och sen bara, jaha.
Ja, jag vet. Jag vet. Men så här, grejen är att vi behöver ju ett intro. Du vet hur Kick and Rush grej är att varje avsnitt har liksom ett eget intro.
Just det.
Det har du någon idé?
Oj. Nej, det här kommer lite oförberett för mig, så jag har inte tänka på någonting.
Nej, det är ändå intressant i och med att vi spelar in ett avsnitt i veckan att du tog dig lite på sängen, så att säga.
Ja, men man kan inte alltid vara på tå.
Nej. Men
har du någon idé, eller?
Nej, alltså det har varit en lång säsong och jag har liksom bränt mina idéer, känner jag lite. Men vad fan, vet du? De vill ju inte ha något nytt och kreativt för att lyssna. De vill ha hitsen. Vi spelar hitsen, va?
Vi kör hitsen.
Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue la cassette, este gol es para el Arsenal. Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue la cassette, lo hizo el francés. Fue Alexander la cassette. Amadeus, 2-1 gana el Arsenal.
På Sportexpressens Premier League podcast Kick and Rush med en Filip Fredrik öppning för att precis som ett par tidigare avsnitt så är det bara boysen i studion. Det är jag, Petter Landén, och det är Pontus Wein.
Boys are back in town.
Och jag måste ju fråga dig, Pontus, direkt liksom. Vi öppnade avsnittet så här, att känner du också att har det gett dig lite perspektiv att i och med att ni i Liverpool slog Crystal Palace på söndagen så säkrar ju inte Liverpool bara CL. Ni såg också till att komma närmare City än vad de slutade i förhållande till Liverpool förra säsongen. Och då har ju Liverpool ändå haft världens sämsta lag i 4 månader. Känner du att det gett perspektiv på både Liverpools fjolår och hur enkelt City haft det i år?
Ja, men jag har ju firat den här. Den titeln har jag ju firat nu i dagarna två.
Mm.
Så det är, ja, verkligen, det är ju mäktigt.
Ja,
det blir inte mycket större än så.
Nej, alltså otroligt. Det ger verkligen perspektiv, tycker jag. Och det är väl värt att lyfta upp just alltså den grejen att Liverpool kom alltså närmare City i år än vad City kom nära Liverpool i år.
Ja, det säger mycket om storheten i Liverpool FC-säsongen.
Ja, det gör 2020. Det. It means more. Den där tredjeplatsen means more. Men det är väl det vi får snacka ner någonstans, för att det var ju ändå en ganska jävla spännande slut. Omgång av Premier League. Det fanns ingenting att spela för i bottenstriden. Där var det klart sedan tidigare att Sheffield United, West Bromwich Albion och Fulham lämnar oss.
Gör de med glädje, va?
Alltså,
ja, du gillar ju West Brom för sig, men
ja,
de har, det är inte lag, alltså Fulham har satt någon form av avtryck, men annars så och Sheffield
har
förra,
de,
så. Ja, de har ju satt det avtrycket att fan, de spelar ändå lite bättre än vad de är.
Ja, jo visst, men, så här, ett fattigmans Brighton, ja, det säger väl ändå ganska mycket.
Ja, men det är lite som, ja, men Brighton är lite för bra, men typ Bournemouth när de det är lite, ja, där kanske.
Ja, men fair enough, men man det fanns egentligen inte så mycket att älska med Fulham, va, liksom.
Nej, de den där
tämligen anonymt.
Ja, jo Fulham kan få vara det.
Ja, men grejen är att de kommer ju tillbaka om ett max 2 år.
Ja.
Så att det är liksom, det är samma sak med West Brom. Sheffield United är lite mer osäker,
ja,
faktiskt. Vad det ska ta vägen. Men det kan vi komma till. Däremot så var det ju högdramatiskt i topp 8. Om vi ska kalla det egentligen. City hade ju säkrat titeln, men det var ju kamp om tredje, fjärde plats mellan Liverpool, Chelsea och Leicester City, och även kamp om Europa Conference League-platserna.
Ja, det är jävligt spännande.
Vad vill du ta avstamp i det här, Pontus?
Någonstans tänker jag bara vi kanske kan bara bena av Agüeros farväl från Premier League.
Det kan vi göra.
Det är ju, alltså det är väl den, Han är ju verkligen up there med den bästa spelaren i Premier League. Ja, men sen Premier League blev Premier League då.
Mm.
Jag vill inte jämföra med tidigare, men det går att argumentera för att han är den bästa fotbollsspelaren som har spelat i Premier League sedan 91-92.
Ja, det går att argumentera för, men gör du det på allvar?
Det är klart att det är svårt med Thierry Henry och jämföra även Giggs som hade så lång karriär. Honom nämner vi inte komma på. Men,
nej, inte i positiv ordalag i alla fall.
Och ja, men även Cantona hade ju en, får man väl nämna där någonstans.
Ja, men Wayne Rooney.
Wayne Rooney, absolut.
Alan Shearer.
Ja, absolut. Men det är ju också Aguero, alltså rent, jag tycker att han är, jag håller väl Henri som den bästa kanske, med all rätt förmodligen. Men jag tycker inte att Aguero är långt därifrån. Däremot så skulle jag absolut kunna säga att Aguero har varit en bättre fotbollsspelare i Premier League än vad alla de andra nämnda har varit, bortsett från Cantona som jag inte såg tillräckligt mycket. Mm. Så jag kan inte riktigt säga det, men han har ju varit bättre än Gerard, Lampard, Scholes, den trion som man ofta pratar om. Han är ju en bättre fotbollsspelare än vad Alan Shearer var.
Ja. Och eventuellt. Alltså
jag hade ju längre tid.
Men grejen är att jag förstår precis var du kommer ifrån, och någonstans är jag liksom benägen att hålla med att alltså Aguero är ju väldigt mycket i, vad ska man säga, sammanhanget som vi sätter honom i nu, en unsung hero på något sätt.
Ja.
Han är ju, det är ju såklart färgat av att han har representerat Manchester City, ja, som inte genererar samma buzz som United eller Liverpool, får man väl plågsamt erkänna. Men det är liksom, det är ju också, det är ju någonting i, vad ska man säga, brist på spektakularitet som ligger honom lite i fatet.
Ja, även personlighetsmässigt.
Ja men alltså både i spel och i vem han är som person. Alltså det har ju inte aldrig funnits den typen av egentligen extravagans kring Aguero. Hans mest liksom klassiska stund uppnår han redan säsong 1. Efter det har han varit liksom en maskin som gör mål. Men det händer liksom ingenting liksom annat runt honom. Och det tror jag ligger honom i fart. Alltså kring, alltså jag tror att så här, pratar vi bara rena höjder, alltså absoluta toppnivå, så är ju Luis Suarez,
ja, absolut,
högre.
Absolut.
Kanske till och med Eden Hazard är högre. Absolut. Men liksom
Gareth Bales.
Absolut, precis. Det går ju att pinpointa ut liksom olika. Men om man ser det liksom över tid att prestera det han har gjort, så är det väl egentligen bara, ja, men typ då liksom en Alan Shearer eller så, man kan sätta honom i paritet med att bara så här producera mål efter, alltså säsong efter säsong med mål. Alltså han har ju gjort det i 10 år, som vi ser Mohamed Salah göra i Liverpool nu under 3-4 egentligen.
Ja, ja men precis. Och det jämförelsen med Alan Shearer där, alltså jag vill inte ta bort någonting från Alan Shearer, men Aguero har ju ett prisskåp som är svårt att liksom mäta sig med.
Mm.
Det rimliga är ju att Manchester City är ju, ja, men 2000-talets, ja, men kanske mest framgångsrika klubb i Premier League.
Att 10-talet men, utan tvekan.
10-talet, absolut. Ja. Men up there med United och Chelsea, ja, liksom. Och det är väl där, för mig är den spelaren som har stuckit ut mest i City, mer än David Silva. Jag vet att du och många med dig håller honom som ännu viktigare och ännu bättre, men
ja, nej. Så här, då har du missat mitt intensiva twittrande i helgen. David Silva är nog den bästa fotbollsspelaren. Om du bara ser till faktiskt liksom kvalitet, vad han kan göra på en fotbollsplan, så tror jag att David Silva, eller så skulle jag säga att jag tycker att David Silva tillsammans med kanske Kevin De Bruyne nu är liksom den bästa, rent bara bäst på fotboll. Vincent Kompany är ju den största ledaren och den mest liksom älskvärda tillsammans med en sån som Pablo Zabaleta. Men Aguero är ju störst. Där finns det ju ingen som mäter sig. Liksom.
Nej,
det är han som, det, han som har varit liksom den gemensamma nämnaren genom alla 5 liksom PL-titlar.
Ja.
Det är han som har varit liksom garantin på något sätt. Som när det blev liksom tufft säsongen 18-19 med Liverpool-kampen. Jag tyckte att Aguero var liksom top performer hela vägen där. Det var han som visade vägen. Inte bara med ledningsmålet till exempel mot Liverpool där, utan bara konsekvent bara att vara så fruktansvärt bra och farlig.
Ja, ja, men en stor spelare som lämnar oss. Men som,
vad tyckte du om hans avsked då?
Jag såg inte matchen såklart.
Nej.
Det vore ju sinnessjukt med det. Jag kollade på 3 matcher samtidigt. City var inte en av dem.
Va? Ja. Vilka 3? Liverpool, Crystal Palace.
Mm. Gissa.
Då kollade ju Spurs, Leicester.
Mm.
Och
vilket är det tredje laget som har slogs om fjärdeplatsen?
Men kollade du West Ham Southampton för att se hur James Ward-Prowse hade det?
Det hade jag på telefonen i byxfickan. Nej, men jag kollade också på Aston Villa Chelsea. Mm. Också mycket för att jag kollade med min kompis som är Chelsea-supporter. Men det var ändå relevant att ha den.
Men då kan jag säga så här. Det fanns ju någonting fint i att han... Jag tyckte att han skulle få starta med att läsa det Athletic senare. Att Aguero kan inte... Han är inte redo för 90. Och ville hellre avsluta än att börja och bli utbytt. Och då kom de ju på att han skulle bytas in i 60-onde. Eller 59-onde skulle vara egentligen precis som sin debut mot Swansea. Sjukt nog har han blivit inbytt och gjort 2 mål i Premier League vid 2 tillfällen. Sin debut och sin sista match.
Otroligt.
Det finns någon lite så här fin poesi. Och han passerar ju då Wayne Rooney som den spelare som gjort flest Premier League-mål för en och samma klubb. Med 184 mot Rooneys 183. Och jag tycker att båda målen är så här någon slags testament till att han fortfarande har det. Ja. Alltså, han kan fortfarande göra mål och ingenting skulle skänka mig sån glädje som om det är Aguero som får lov att avgöra Champions League-finalen. Det skulle vara otroligt stort för mig. Annars är det inte så jävla mycket att säga mer än att vad fan är Everton för jävla pissklubb? Men det är kanske för ett senare tillfälle.
Ja, det är ett kapitel för sig nästan. Vad hände med Everton från oktober och framåt, liksom? November och framåt?
Ja, alltså det har ju varit en helt... Vi ska komma in på det lite sen när vi gör någon slags kick and rushig bokslut på den här säsongen. Att, alltså, i november så hade, vad var det, Arsenal lett, Everton lett serien, Liverpool, Southampton var där uppe, Spurs, ja.
Villa.
Villa också hade lett Premier League. Säger någonting. Men vi kan gå ner till andra platsen i tabellen. Manchester United spelade ju också en typ helt betydelselös match mot Wolverhampton Wanderers. Säsongens mest beige gäng, Wolves. Har inte hänt någonting?
På tiden att Nuno lämnar, men också väldigt mycket sliding doors moment för dem just nu. Alltså, vad händer från nu? Ja. Nu är det ju många, många viktiga människor runt klubben som har försvunnit. Vilken väg tar man? Det är ju en klubb med starka resurser, med otroligt många talangfulla fotbollsspelare.
Ja.
Så se vad, det blir väldigt spännande att följa.
Ja, både de och Crystal Palace där Roy Hodgson har lämnat. Jag tror de sitter också på så här, det är typ 10 eller 11 A-lagsspelare som sitter på utgående kontrakt. Ja. Det måste vara en ren jävla mardröm att ta över det där gänget nu. Frank Lampard ryktas då, skulle ju vara något. Men de spelade i alla fall en helt betydelselös match mot Wolves, där svenskan Anthony Elanga fick starta och näta. Vilket är glädjande. Transparensens skull ska sägas att vi spelar in där klockan 11.20-ish på tisdagen. Och den svenska U21-landslagstruppen ska tas ut här vid lunch. Och det är väl inte otänkbart att Anthony Elanga ingår i den.
Borde han kanske göra, man?
Ja, tror det. Det ska bli
också utsett till matchens ledare.
Ja, men det betyder ingenting.
Nej, såklart inte, men ändå. Det är ju någonting.
Men det är ju jävligt häftigt ändå, alltså, att det inte bara är ett inhopp eller en start för Elanga, utan det är faktiskt en start till. Och det är ett mål. Även om de vilar spelar inför morgondagens Europa League-final, så... Fan, det hör ju inte till vanligheten att vi har en svensk snubbe som springer runt där och dunkar in bollar i Premier League, liksom.
Nej, det får man verkligen säga. Vi har inte blivit bortskämda med den varan.
Nej, så det ska bli sjukt spännande att se vad som händer om United litar på honom så pass mycket att han är liksom första backup till Marcus Rashford.
Beroende på vad de värvar i sommar också.
Ja.
Men ja, det blir jättespännande. Det ska bli jättekul att se Uniteds försäsongsmatcher faktiskt. Mm. Bara få se om han får, förtroende. Och blir han utlånad nästa säsong kanske? Eller? Mm.
Jag läser i Manchester Evening News att de skulle behålla honom i truppen om det inte kommer ett premium loan offer.
Mm.
Lite oklart exakt vad det innebär. Men,
är det Rebel Leipzig som tar in honom och låter honom starta
exakt
20 plus matcher?
Det skulle ju vara ett premium loan offer. Men nu till kampen om tredje, fjärde och kampen om femte platsen låter väl hårt. Men Liverpool infriade förväntningarna i alla fall, slog Crystal Palace med 2-0. Sadio Mané, säsongens sämsta spelare, kliver fram när det faktiskt behövs.
Han gjorde lika många mål som Rashford den här säsongen.
Ja.
Uttagen i Premier Leagues bästa elva av Grenoble.
Ja.
Kul. Ja, det tycker jag att det är kul.
Men alltså, det är ju lite så, det delades, jag tror det var Robin Bylund som delade.
Är det en människa som nämns oftast i våran podd?
Ja, men han dyker ju upp i flödet. Men hade delat via Sats eller via Plays så här, säsongens elva som uttagen av det svenska folket. Och det var så här, Aaron Wan-Bissaka och
Ja, det var väl 5 eller 6 United-spelare.
Ja, det var
en City-spelare.
Nej, det var helt, helt bisatt. Och det är väl på samma sätt. Alltså, det är Gary Neville. Det är klart att han kommer ta ut Marcus Rashford. Done incredible things off the pitch. Det är skit. Men Sadio Mané har ju inte varit bra. Det kan ju inte ens du tycka.
Nej, verkligen inte. Jag har ju, kommer in på det sen, men jag är en av de största flopparna den här säsongen.
Ja. Chelsea är ju piss och sämst att förlora mot Aston Villa.
Alltså jag skulle säga att piss och sämst är att ta i. Det var ju, de var ju helt överlägsna i matchen.
Jo, men de lyckas ju ändå inte hitta ett sätt att vinna när det verkligen behövs.
Det är helt sjukt alltså, hur mycket flyt Aston Villa kan ha ibland. Alltså den där alltså, första målet som Traoré gör, det är ju, det är så mycket flax med det, att det finns inte. Och samtidigt som Chelsea missar liksom så här solklara lägen, och det är inte ens Timo Werner som missar dem. Och
sen liksom, var i världen på väg om ja, det inte är Werner som missar
och sen liksom, ja, men andra får, det är ju straff, men sen också berövade på en, kanske inte en solklar straff, men Mings får liksom bollen rakt på handen, räddar ett mål med handen.
Nej, jag vet, men det är ändå, alltså jag stör mig för att det här är så jävla upplagt nu för att Chelsea vinner CL-finalen. De har haft lite så här konstiga motgångar och allting liksom. Förlorade FA-cup-finalen, förlorade här fast de verkligen inte skulle ha gjort det. De kommer liksom bara ångvälta över City. Ngolo Kanté kommer vara helt massiv.
Det kommer han vara. Det kan vi göra.
Men mer på piss och sämst kontot då, så har vi faktiskt Leicester City.
Så jävla kul.
Som leder den här matchen mot ett Spurs som visst har ju någonting att spela för i då, Conference League.
Ja, det vill man inte missa.
Men lyckas liksom tappa det här till först 2-2 i 76:e minuten och sen en double saldo från Gareth Bale i och sjunde, det var så 90 plus något.
Ja, men det man ska säga, alltså, du såg bara sista halvtimmen, men Spurs var ju verkligen, de ägde ju matchen. Alltså Leicester hade ju ingen chans. Det var så tydligt att Spurs är ett mycket bättre lag än vad Leicester är. Att,
ja, men är de det? Är de, alltså,
i den matchen var det så i alla fall.
Och men jag vet inte, kan du liksom med handen på hjärtat säga det över hela säsongen?
Nej, såklart inte. De har inte spelat bättre, men grundkapaciteten i Spurs är så mycket bättre än vad den är i Leicester.
Ja.
Tyckte jag var ganska tydligt. Och det är ju hela den här mentala kollapsen som kommer med att anställa Brendan Rodgers. Den är så tydlig.
Alltså sista fem matcherna för Leicester, alltså när crunch time liksom. Om man då ska ge Liverpool det, att om man bara tittar sista fem, så har ju Liverpool bäst form i ligan, fem raka. Men Leicester däremot, när det verkligen gäller, är oavgjord, förlust, vinst, förlust, förlust.
Och då vinsten kom mot Manchester United som spelade med liksom sitt BB-lag.
Ja, verkligen. Och det är så en konstig förlust, liksom, eller oavgjort borta mot Southampton, som verkligen inte behövs. Alltså, det, jag håller med. Alltså, men det konstiga är att, för att jag håller med dig, just det, hemmaförlust mot Newcastle är ju helt bizarr.
Ja.
Vad håller man på med? Det är så, alltså, för att de vinner FA-cupen, men tappar det här. Och jag skulle hävda att det är viktigare att vinna FA-cupen än att ta Champions League-platsen som support. Och för titlarna betyder någonting. Och jag tyckte man såg det väldigt tydligt, absolut, på Leicester. Liksom. Både fansen och spelarna, att fan vad FA-cup-titeln väger tungt. Liksom. Men att liksom, när det slutar så här för andra säsongen på raken, det måste ju ändå finnas fog att för Leicester-ledningen att känna att Brendan Rodgers kanske inte är rätt man att leda här framåt. Men det är ju helt omöjligt att kicka honom.
Det går ju inte. Det går inte. Och alltså, han har ju gjort mer med Leicester än vad man kan förvänta sig av ett Leicester.
Ja.
Det kan man ju inte, det går inte förneka på något sätt. Han har ju gjort det jättebra.
Ja.
Men det finns ju någonting som är väldigt speciellt med att man tappar så otroligt mycket när det betyder som mest.
Mm.
Och det är inte första gången det händer för Brendan Rodgers.
Nej, exakt. Och det är ju det som är det återkommande. Nu tror jag också, med tanke på pengaskillnaden som det ändå är i Europa League, Champions League och status och allting. Alltså man såg att Leicester, de kommer inte behöva toksälja, givetvis inte. Nej. Men du vet, började knaka lite här nu. Wesley Fofana har lite upp, några som uppvaktar honom. NDD, kanske det är någon som uppvaktar. James Maddison känner, ska jag liksom Europa League med igenom en säsong till? Mm. När det finns mer att hämta. Borde ju finnas någon som uppvaktar Harvey Barnes.
Tielemans,
givetvis. Alltså, de kommer ju inte behöva sälja alla de här spelarna. Började pyra ett missnöje och att de ser att liksom, ja men Leicester, vi kunde nått dit, men vi gjorde inte det. Nu är det dags att gå vidare.
Det är många spelare som förmodligen känner att det finns mer att hämta någon annanstans.
Ja, exakt.
Men apropå den matchen bara. Jag vill bara slänga ut en fråga. Ja. Gareth Bale, hur skulle du rata hans säsong?
Jag skulle faktiskt rata den ganska högt.
Mm.
Alltså, det är... Det är återigen så här att José Mourinho har varit lite mästare på att kasta bort kvalitet.
Det får man säga.
Under sina kanske sista 10 år på något sätt. Att haft en oförmåga att liksom se kvalitet där det finns. Och Gareth Bale kanske är det tydligaste exemplet, för att det är ganska tydligt att Gareth Bale fortfarande kan lira fotboll på en väldigt, 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 väldigt hög nivå. Han är inte samma extrema fart som han hade innan han gick till Real, och även i början i Real. Det har han tappat, men det känns som att han har kompenserat upp det på något sätt. Han är ju fortfarande intelligent, han har sånt jävla tillslag. Alltså.
Ja, han är ju verkligen så fruktansvärt intelligent. Alltså, man märker ju att han har ju lärt sig otroligt mycket av Ronaldo.
Ja.
Att omsätta det där från att vara en flärdfull och finessrik spelare till att bli en effektiv spelare.
Mm.
Han gjorde ändå 11 mål den här säsongen.
Ja.
Han är den spelaren i Premier League som har gjort flest mål per 90 minuter.
Ja.
Han snittar ju mer än ett mål per match.
Mm.
Och det är ju helt sjukt bra.
Ja.
Det är verkligen helt otroligt. Och man ser ju bara i den här matchen, alltså när hans andra mål, det är så jävla briljant. Alltså det är otroligt dåligt försvarsspel, men det är väldigt, alltså det är bara så här, det krävs en spelare med kvalitet för att göra, för att ha den medvetenheten att se vart försvararna är på väg, att bara, ja men då springer jag väl rakt fram då.
Mm.
Det ser så jävla enkelt ut, men hade det varit så enkelt så hade fler spelare gjort det.
Ja, verkligen. Ja, nej, men alltså Gareth Bale, tror jag, liksom när vi någonstans kommer att summera hans karriär, så är det liksom det första då kommer man fatta att så här, jävlar vad han uppnådde grejer. Alltså han hade ju otroliga siffror sina första säsonger i Real innan han och Sisso liksom försvann iväg från varandra. På mer eller mindre egen hand såg han ju till att vinna den där Champions League-finalen mot Liverpool. Liksom misslår Iscarius och allting. Men Bale var ju katalysatorn, så att säga. Och han har ju otroligt, alltså vad är det, då har han ju 3 Champions League-titlar i alla fall från Real, kanske 4.
Mm.
Kan ha varit med på den tidiga innan.
Jag vet inte.
Nej, skitsamma, det borde han ha varit. Men han har ett gäng Champions League-titlar. Han var ju hela Spurs när de hade sin typ Champions League-storhetstid.
Ja.
Och kommer tillbaka nu och visar att han bara oozes of class.
Ja. Ja, alltså någonstans så vill jag ju att han ska, ja men, få stanna i Spurs en säsong till.
Men gör han inte det nu då?
Det är veksamt.
Alltså Zidane, enligt Benzema kom det idag att Sisu inte ska lämna Real.
Ja.
Och visst, alltså Gareth Bale, det kan man också älska med honom, att han har valt njutningen framför någonting annat. Liksom. Ja. Känns som att han hade kunnat pressa fram en flytt till Manchester United tidigare under sin Real-karriär, men valde att bara säga, jag har det svinbra i Madrid. Jag tjänar äckligt mycket pengar, jag lirar golf på världsklassbanor. Jag spelar Champions League hela tiden. Jag behöver inte ha pressen på mig.
Ja, mitt jobb är att sitta på bänken och kolla på fotboll på bästa plats.
Nej, alltså, det finns många anledningar att älska Gareth Bale.
Ja.
Ja, ska vi snabbt, Tottenham då knep ju den här Europa Conference League-platsen. Jag ser att Arsenal hade ju faktiskt 5 raka segrar här på slutet också, men det hjälpte föga, slutar 8 och första gången på typ så här 20 år helt utan Europaspel. Ateta, ska vi säga någonting om honom och om det finns någon, alltså jag är lite orolig att det här är liksom, det här blev liksom en spurt på slutet när ingenting betydde någonting, och att Ateta får ett fönster till och en höst till och så blir det ingen framåtrörelse, och så är det bara Unai Emery i lite snyggare peppliknande kostym, men liksom framgångarna uteblir. Jag är ju tveksam hittills till Ateta, även om det har kommit in liksom lite unga spännande killar, och Martinelli känns ju super 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 lovande och allting liksom. Så.
Ja, men det är en trupp som, alltså jag vet, det är så svårt att veta hur mycket ska man lasta Arteta för att han måste spela med Xhaka liksom. Det är inte, men å andra sidan så det är ändå Arsenal. Du kan förvänta dig mer, du kan åtminstone förvänta dig att Arsenal ska göra mer än vad Aston Villa eller West Ham eller ens Leicester gör.
Ja.
Så man kan ju ha högre krav.
Ja, definitivt. Vad tycker du, på tal om det, vad tycker du om Nicolas Pepe säsong?
Oj, det är också lite så här oväntat flugit under radarn bra.
Ja, alltså grejen är, han är ju bara så fruktansvärt nedtyngd av sin prislapp. Han kommer aldrig nå dit.
Nej,
men han är fan i mig, han är rätt bra. Alltså ja, det är inget så fel på Nicolas Pepe. Han bara kostade 500 miljoner för mycket.
Ja, han har kostat 20 miljoner pund, så hade den varit en succévärvning.
Ja, verkligen.
Det hade varit jättebra.
Ja. Definitivt. Definitivt. Man får verkligen ge Lille att de säljer bra som fan. De sålde ju Gabriel till oss och de får stora pengar också. Han har varit helt okej.
Dåligt.
West Ham, ska vi säga någonting om dem? Testament to David Moyes, eller? Det här har en fan gjort bra, alltså.
Ja.
Att de ändå håller i det så pass bra. De håller ändå Tottenham, Arsenal, Everton som lastat stora pengar på stora namn och hyllade Leeds United bakom sig liksom.
Ja, nej, men det är en jätteimponerande säsong.
Ja.
Alltså eventuellt contender
poängmässigt till... är de ju, alltså de är 4 poäng från Liverpool, ja, på tredje plats.
Ja, men contender till säsongens manager på Moyes.
Ja, jag tycker det också.
Det är jätteimponerande. Sen så här, alltså, man känner bara sig, det här håller inte nästa säsong, va? Men jag vet inte, det är ändå, de ser ju så jävla stabila ut. Det känns inte som att det är så här, nej men de här spelarna kommer att bli sämre, eller ja, de tappar Declan Rice och då kommer allting vara kört. Nej. Det känns inte som det.
Nej, alltså det blir en spännande sommar för West Hams del också, men det är så här, det är
de ju Declan... har ju värvat så jäkla smart.
Ja, men det är ju Declan Rice som det kommer ryckas i.
Ja.
Chelsea kommer nog fortsätta gå där, va?
Ja.
Skulle ändå tro det. Och om de säljer honom för prime pound sterling, för man gissar då ju, så är det ju alltså ett par bra beslut där, för jag ser inte heller liksom vilka andra som ska lämna eller eventuellt bli så mycket sämre. Det är ju så här, ja, kan Sosek och Kofal nå typ samma så här höjd, och kan Aaron Creswell göra en sån här jättebra säsong till? Orkar de Michail Antonio som egentligen är ensam striker ibland? Jag vet inte. Några smarta värvningar, och så ser jag att West Ham kan väl absolut liksom fortsätta utmana om Europa League.
De har ju kommit long way from Nasri-värvningar.
Ja, på gott och ont får man väl säga. De var mer älskvärda förr, ja, när de var galna. När det bara var Jarmolenko och Nasris. Ingenting mer att säga. Newcastle på något mirakulöst sätt slutar 12. Vi nämnde Wolverhampton och Crystal Palace, man inte vet var de är på väg. Southampton också, helt menlös klubb den här säsongen. Förutom att de, Ralf Hasenhüttl grät när de slog Liverpool. Föga visste han att vem som helst hade slagit Liverpool då. Mitt gamla Division 6-gäng hade slagit Liverpool. Där, Brighton, expected goals kingarna, 41 poäng. Och Burnleys, Sean Dykes Burnley slutar ju faktiskt precis ovanför kvalsträcket. Vad ska man säga, placeringsmässigt. De är ändå 11 poäng över Fulham.
Ja, det var väldigt tydligt, blev tydligt på våren här att, ja, men de tre lagen som kom sist faktiskt
var
sämst.
Men det är ju någonting att säga om Burnley då, att är det liksom bara en slump här på slutet, eller börjar vi faktiskt nå vägs ände för Sean Dykes liksom fotboll? Att orka 38 matcher till nästa säsong. Mm,
och det här laget har ju varit, det är ju samma stomme som det har varit i 5-6 säsonger.
Ja, men nästan alla är ju lika gamla som mig. Alltså det är ju, ja, majoriteten är så födda 88 typ till 90. Mm.
Det kan nog bli tufft liksom, för de har ju, det är väl liksom Dwight McNeil som inte är lastgammal
typ. Ja, men typ. Alltså det, redan nu kan vi höra ett varningens finger för vad Burnley kommer att ta vägen nästa säsong.
Men,
framförallt om det kommer upp ett Norwich som kanske har lärt sig lite läxor och så vidare. Men poplaget Brentford kommer gå upp och åka ner så det ryker om.
det
kan bli. Even Tony kommer att försvinna någon annanstans. Typ Aston Villa eller någonting. Men bra, där kan vi väl göra något slags bokslut, va?
Lite så.
För den här säsongen, och så gå in på lite annat. Vi kan nästan börja där. Vi pratade om Gareth Bale och sånt. Jag valde att, det är mycket så här Team of the Years nu, vi pratade om det också. Gary Neville, Marcus Rashford och så vidare.
Jo, det är svenska folket.
Och svenska folket, precis. Alla de som blir tillfrågade på Sätas mentalsjukhus att ta ut veckans årets lag. Och tog in Aaron Wan-Bissaka och Marcus Rashford. Men jag såg att det gick en trend för My Hipster Team of the Year på Twitter.
Oh, cool.
Så att det tog jag ut, så får du säga vad du tycker om det. Jag kör en 4-4-2 med tveksam balans på mitten.
Oj. Spännande.
Ja, jag har pussat lite som man vill. Men i mål, Emiliano Martinez.
Mm. Ja, men det är ju given Team of the Year målvakt överlag, tycker jag.
Ja.
Men vi som vann det svenska folket, va?
Ja, och där, du kan ju verkligen ta in Ederson, du kan ta in Alisson också. Fast Alisson kanske har sin svagaste Premier League-säsong, så lämna ut honom. Men Ederson är fortfarande en mer än habil skottstoppare och är central i det City ska göra. Det är svårt att bortse från det också.
Martinez har ju, han har väl högst räddningsprocent av alla, har varit otroligt bra. Jäkligt, alltså så jävla bright move av honom att sticka, lämna Arsenal.
Ja, alltså, och man undrar ju vad fan håller Arsenal på med, de släpper honom för 0 kronor. Alltså det är ju sen, Barcelona, Luis Suarez till Atletico, dumt.
Ja, då åker man också dit på att Aston Villa kan tvåla dit den.
Ja, verkligen. 7-2. Backlinje från höger, Fantasy Premier League-favoriten Stuart Dallas, Wesley Fofana, Liam Cooper och Aaron Creswell.
Oj, kul. Ja, det var jävligt roligt. För Fofana känns väl, det var framförallt höstas när han var så jäkla bra.
Ja, men förutom slumpen precis här på slutet som inte går att helt skilja på Fofana. Jag tyckte han gjorde ett par bra matcher på slut. Även när Leicester var sämre tyckte jag inte Fofana var så dålig.
Men otroligt bra spelare. Ja. Men han har ju varit lite med i snacket om riktiga team of the season också.
Ja, exakt.
Jag har ett otroligt kontroversiellt val.
Ja.
Trent Alexander-Arnold som årets högerback.
Ja.
Folk kommer ju tycka, är du dum i huvudet? Han var ju typ ligans sämsta högerback. Ja, det kanske han var.
Men sen var han den bästa.
Ja, och med råge. Jag sitter ju mycket med och kollar på expected things, va?
Ja.
Det är en stor del av mitt liv.
När vi spelar så här fotboll på helgerna, bara ett gäng där, så räknar inte du målen. Nej. När vi spelar skoj, utan du spelar expected goals i helgfotboll.
Ja, och i korpen så är jag med i expected points-ligan snarare än något annat.
På en så otroliga underliggande siffra här. Stockholm, division 9.
Ja, men han är ju den spelare, jag tror han var tvåa i Premier League på hela säsongen att vara liksom involverad i flest expected goals. Alltså i build-up play, alltså när du själv har startat ett anfall och det leder till ett expected goal. Rodri är etta. Föga förvånande som Manchester City är en expected goals-maskin.
Ja, och han, Rodri sätter ju igång.
Ja, och Trent är ju tvåa, tror jag. Jag tror han var tvåa på den listan. Och även i andra typer av sådana där, om man har nuddat bollen i samband med ett förmodat mål. Liksom. Sådana siffror som analysavdelningar i fotbollsklubbar kollar väldigt mycket på. Så hur involverade.
Kanske det kommer någon stor klubb och nopar Trent här nu när han visar så fina underliggande siffror.
Ja, lite under radarn.
Vem kan moneyballa Trent Alexander-Arnold?
Det var verkligen Rodri och Trent var ju helt överlägsna på den listan. Om det kanske inte var någon till som jag bombade.
Men vi har ju pratat om Trent tidigare, vet jag, som liksom intressant tankeexperiment att sätta honom som en central mittfältare egentligen liksom. Och jag, nu ska ju Gareth Southgate ta ut sin trupp här om 2 timmar ungefär.
Han kommer vara med, verkar det som.
I brutto.
Precis, 30 spelare. Sen ska det ner till 26.
Exakt, och det är fortfarande, de är väldigt oroliga för att han försvarar för dåligt på inlägg, kom det idag.
Men det är ju absolut, det är inga konstigheter. Alltså, han har ju
Men det är där jag menar, men varför inte ha honom nu när Calvin Phillips dessutom, som är ganska duktig på just det här också, sätta igång spel djupt i banan. Han är ju skadad och missar mest troligt.
Ja.
Alltså Trent är ju intressant, det är intressant som tankeexperiment att sätta honom som en 8 egentligen.
Ja, alltså framåt har han säkert en sån framtid. Alltså, som ytterback så har han ju lyxen att ha mycket tid på sig för att göra ytor. Så.
Och det funkar så bra i sättet Klopp vill anfalla.
Ja, exakt. Men det känns också som att nu kan jag ta med honom för att jag tycker att det finns inte riktigt så många alternativ. Jag tycker inte att det är så många högerbackar som har stuckit ut. Alltså, Cancelo gjorde det till viss del.
Ja, nej, men han floppade ju helt. Han var ju bedrövlig under våren.
Exakt. Och så här, med Tarik Lamptey var ju verkligen up there i början.
Ja, i 5 matcher.
Ja, jo. Men alltså, det har ju funnits så där. Det är svårt att liksom hitta de här. Vem är det? Arman Bissaka har ju inte varit bäst.
Nej, gud. Nej.
Oavsett vad som
tycker folket säger. Tycker han har sett lite svag ut i defensiven, vilket var ett hans trademark innan.
Ja.
Men det är mer för att han är så spektakulärt bra mot Raheem Sterling alltid.
Ja, men han är bra på att göra, slänga sig bakåt.
Ja, exakt. Ja, men jag tror ändå Stuart Dallas för att han har varit någon slags offensive out.
Ja, men verkligen, han har ju varit svinbra. Han har passat jättebra i Leeds.
Ja.
Men han har ju också drabbats av det där lilla det defensiva problemen som Trent har.
Ja,
liksom.
Ja, ja, gud ja. Så. Och jag ska säga att jag har ju inte sett allting. Liksom, så här. Men jag bedömer det på att jag har lite så här känsla. Så jag ville inte ta ut, jag tog Liam Coop för att jag inte ville ta typ Lewis Dunk. Liksom, backlinjen. Jag ville bara ha något annat. Ja. Jag kan inte säga att jag har sett Leeds tillräckligt egentligen. Mittfält. Gareth Bale, Thomas Sosek, Yves Bissouma och Matheus Pereira.
Kul!
Ja.
Oj.
Gareth Bale har ju vi varit inne på. Mm. Alltså, det har han ju också... När han väl har fått spela har han ju varit otrolig.
Ja, alltså,
det är inte så mycket att orda om egentligen.
Han är fortfarande en otroligt bra fotbollsspelare.
Ja, Thomas Osek extremt viktig i... Ja,
också contender till Team of the Season.
Osek?
Ja,
ja, kanske. Som. Kanske. Men liksom har också varit helt central i allting West Ham velat göra. Stabil bakåt, en habil passningsspelare, ett rejält hot på fasta och smarta löpning in i boxen. Liksom. Bissouma, löpmetermaskin.
Tala för sig själv. Fan vad bra han är.
Jättefina fötter. Bra passning. Alltså, han är the package. Det ska faktiskt bli jävligt intressant vem som plockar honom i sommar.
Alltså, jag tycker att han har lite Yaya-Touré-kvalitet.
Ja, faktiskt.
Det
och han, men han, ja, han är en baller liksom. Ja. Det gillar man som fan. Matheus Pereira i ett annars offensivt helt horribelt West Bromwich Albion har han ju varit allt. Ja. Jag tittar ju en del på BBA som sagt för pappas skull. Och Matheus Pereira är det ska bli intressant att se vem som plockar honom eller om det blir en Buendia. Att han liksom åker ner för att West Brom har så pass mycket pengar som man får efter ett Premier League år. Nu snackas det om Buendia till Aston Villa att han ska spela med Grealish.
Oj.
Inte med emot. På topp, Patrick Bamford. Svårt att säga någonting annat.
Nej, det är verkligen.
Han har gjort en jättefin säsong och tycker definitivt att han ska vara med i samtalet om att det är en EM-trupp.
Absolut.
Och Chris Wood.
Mm, en otrolig vår.
Ja, men liksom det går faktiskt inte att ta ifrån honom i ett liksom Burnley som börjar liksom tappa ork, känns det som också. Så vem är det som är där uppe och stångas match efter match efter match som efter säsong efter säsong efter säsong är garanti på sina 10 mål. Det blir 12 nu, det blir 3 assist och ett ständigt jävla hot mot sådana försvarare. Chris Wood är en vidrig fotbollsspelare men en unsung hero skulle jag säga.
Saknar Saint-Maximin i den eller vad kanske?
Ja, men lite för hypad för att han är så här Mendy Twitter kul.
Ja.
Och det tröttnar jag på ganska snabbt.
Ja, okej. Okay. Rolig elva. Mm. Jag har ju kollat runt mycket på det där och jag läste Peter Hyllman, fotbollsskanen-bloggaren.
Det är sällan han får lyfta sig upp i finrummet, det kicker man sig inte finrummet. Men sällan man hör folk prata om Peter Hyllman, så ska jag säga.
Ja, jo, nej, men han var väl, för mig var han ju enorm för 10-15 år sedan.
Mm.
Men fortfarande aktiv och det är ju intressant att läsa hans blogg, tycker jag. Men han tog ut årets lag, eller årets bästa spelare. Och då reagerade på att han inte hade Patrick Bamford med på som bubblare ens.
Mm.
Och han hade inte heller med Salah, men det kanske gör för att han inte gillar Liverpool.
Nej, men Salah, då har vi ju pratat om också att både han och Trent, när de var på sin topp, det var någonstans där folk liksom stannade i att så här bra kan de vara.
Ja, men Salah har ju typ varit lika bra den här säsongen.
Ja, fast de siffrorna är ju inte lika spektakulära. Inte riktigt.
Nej, inte riktigt.
Och där faller han ju för att folk har någon sån här sinnessjuk förväntan. Alltså det är som min mormor tror att jag äter lika mycket som jag gjorde när jag var i puberteten fortfarande.
Ja.
Liksom, det gör jag ju inte.
Nej.
För att då hade jag varit kanonfet. Ja. Och nu är jag bara trivselfet.
Ja, och det är ju en jävla skillnad.
Ja, det är det ju.
Nej, men jag tycker att Salah har ju varit utan tvekan bästa spelare och är fortsatt liksom, ja men han är väl enorm. 3 bästa spelarna i Premier League. För så bra är han.
Salah.
Ja. Och det är ju den enda spelaren som inte drabbades av de här stora svackorna. Liksom.
Mm.
Oavsett när det har gått dåligt för Liverpool har han varit bra.
Ja.
Han har varit den enda som varit bra.
Ja, men han, Kevin De Bruyne och Harry Kane.
Ja, det är rimligt.
Ja. Ja, men vi kan stänga den hipsterelvan där. Hyfsat hipsterin då.
Ja.
Får man väl säga.
Mm, okay.
Det står mig lite på att jag ändå hade 3 Leeds-spelare, men ja, det är vad det är. Har du någon sån här liten grej du skulle vilja ta upp och göra bokslut på, eller?
Ja, men jag kan ta en liten lista som jag har filat på och som jag kan dra. Det är ju då 5 största fiaskospelarna.
Ja.
Också lite kontroversiellt.
Ja, gärna.
Ja, men det är...
Hot takes är den här poddens...
Jag vill inte bli vän med någon.
Nej, så bra.
Men jag, det finns ju, jag har ju den verkliga, liksom den tydligaste fiaskospelaren, Sadio Mané. Mm. Inte så kontroversiellt. Även om man gör 11 mål och är involverad i massa mål och sådär, men han har ju varit en flopp den här säsongen.
Ja.
Det går ju typ inte att ta ifrån, oavsett om han har gjort mål eller inte. Han har,
nej, men
ju...
det är mer bara ett resultat av att han har fantastiska spelare runt sig, i ja. Känslan åtminstone.
Har ju, i vissa stunder har han varit jättebra, men överlag så har han varit en stor flopp. Kanske ja, den största floppen
sett,
i ligan.
Sett till vad vi vet att man är, kan göra.
Ja, exakt. Kanske den största floppen den säsongen.
Har han haft sitt head somewhere else? Eller?
Kanske. Han, har ju, han pratade ju om det, att han ett tag var så oroad över sin form att han var tvungen att göra kolla om någon fel med hans hälsa. Ja. Så han gjorde någon slags helkroppsskanning för att se om han var sjuk eller någonting. Okay. Om det var någonting som var fel på honom.
Ja.
Men när vi hittade ingenting, så jag fick gå tillbaka till psykologen och jobba med det. Ja. Och sen också en till ganska given, Aubameyang.
Ja, gud ja.
Stor flopp.
Ja, verkligen. Han ska ju ändå vara den som leder Arsenal. Det känns som han bara liksom vikt undan från all typ av ansvar.
Men en av de bästa målskyttarna i Premier League senaste 4-5 åren liksom.
Har han varit i Premier League så länge?
Nej, det vet jag inte om han har varit. Men alltså, om man tar senaste 5
ja,
åren
så är
så,
förlåt.
En av de bästa målskyttarna. Mm, mm, mm. Den här säsongen har ju absolut inte levt upp till det.
Nej.
Och sen då kommer det lite mer kontroversiella kanske. Mm. Men Richarlison sett till vårsäsongen.
Ja, alltså han får väl någonstans vara liksom Everton då. Alltså att han får klä skott för det på något sätt.
Ja, för jag tyckte att det var, han har ju visat sig vissa stunder bara så fruktansvärt bra.
Ja.
Och sen bara liksom försvunnit i någon form av Everton-form.
Ja, jag vill säga, han gjorde mål i 4 raka matcher mellan 17 februari och 4 mars. Och då såg han ju fin ut. Sen så gjorde han inte mål förrän 19 maj. Nej. Ja, det är ändå... Ja, det är faktiskt lite svagt. Det får man ju...
Ja, nej, men han har liksom... Han har ju en sån enorm talang.
Mm.
Att jag förväntade mig mer. Man känner att han någonstans får det. Ja, men han får ta på sig den där Everton-flopp-rollen.
Mm.
Efter den fina starten. Liksom.
Intressant nu också. Han är, ska vi säga, han är för 10 maj... Ganska nyligen fyllt 24 år. Lite så här karriärs crossroads. Vad ska det bli av Richarlison?
Verkligen.
Nu måste, för det känns som nästa säsong måste han liksom ta klivet.
Ja, precis. Om man ska bli så...
upp på översta hyllan.
Ja, men precis. Man ser ju ändå att det finns någon form av kvalitet att han skulle kunna bli en, ja, men 20-målsanfallare.
Ja, precis. Ja, men för att de 2 säsongerna han har haft i Everton innan detta har slutat på 13 mål på, ja, men 35 matcher, ish. 34 matcher och 7 mål i ligan. Ja. Det är ju direkt svagt i jämförelse.
Ja.
Ja, nej, det är ju nästa säsong blir helt avgörande för vad Richarlison är och vill vara.
Mm, exakt. Och sen en till. Ziyech.
Okej. Okay. Du får nog ändå förklara lite där.
Man. Ja, men han kom in med så jävla hype och jag själv var ju med och byggde upp den och tyckte att han var typ den mest spännande värvning de gjorde.
Uh-huh.
Det var så, fan, han kommer vara så jävla bra. Så tyckte han såg så bra ut när han började, när han var tillbaka från skada där i höstas och kom in och jävla mycket kvaliteter. Men sen har han ju varit Chelseas kanske sämsta spelare.
Ja, är det för att han inte är så spektakulärt liksom som Werner då?
Ja, men inte spektakulär, inte så mycket annat heller.
Ja, men jag menar att Werner så här missar så här spektakulära lägen liksom.
Ja, exakt, men Werner har ju varit så viktig i spelet. Alltså han löper
men,
så mycket.
Men ses och... före Havertz då? Är du inte liksom apologetisk mot Havertz bara för att han är yngre?
Just det, ja, kanske. Det är inte omöjligt. Havertz är då ja, men det kan nog mycket väl vara så att det är för att Havertz är yngre och men jag glömde faktiskt lite bort honom. Vilket gör ändå för att säga någon form av flopp.
Ja, jag kan också vara färgad av att Chelseas 2 senaste matcher mot City har... alltså det är Hakim Ziyech 2 senaste mål.
För klubben.
Så att jag är liksom lite påverkad av det där också. Att han kliver fram mot just City, va?
Mm. Ja, nej, men jag är besviken på honom. Rent...
Ja, men grejen är att det fanns ju någonting annat. Det är också så att man känns som man hade en bild av Hakim Ziyech, liksom den här magiska Ajax Champions League-våren liksom, när han var
ja, men exakt.
Otrolig. Men vi har pratat om det tidigare med så här Grealish och Zaha-typer och sånt, att ja, men där var han ju verkligen liksom, han var ju trollkarl, liksom den stora fisken i den liksom lilla sjön.
Ja.
Och här är det någonting annat liksom. Han ska ju ändå konkurrera med Havertz, Werner, Mason Mount och alla ja. De här om det utrymmet, och det kanske blir tufft. Men jag håller med. Alltså väldigt underwhelming ändå med totalt 23 Premier League-match och 2 mål och 3 assist. Det är faktiskt ganska svagt alltså.
Ja, jag är besviken. Och sista på listan då. I am Eric Laporte.
Okej.
Okay. Det var ju ändå... Han var ju ändå under förra säsongen när City gick dåligt.
Mm.
Då var ju förklaringen att Laporte var skadad.
Mm.
Och han var ju liksom, när han spelade var han ju en av de, ja men, med Van Dijk den bästa mittbacken i ligan.
Mm.
Förmodligen. Och den här säsongen har han inte varit så frekvent.
Nej.
Han har ju liksom, man någonstans så kan man väl se att, nej men det kanske inte var han som var bra, det kanske var spelet som var bra när han var bra och att han passade in där. Men någonting är ju att han är ju inte ens första valet i City. Vilket säger mycket om City. Men,
ja.
Men också, det är ändå någonting där som är, var han verkligen så bra när han var bra? Eller var det någonting annat?
Mm, och så, att han var med så flash in the pan.
Ja, så här, hur bra är han egentligen? Är det så att han egentligen, han kanske inte är så bra? Det kanske var...
Jag hör vad du säger. Samtidigt så tror jag att Laporte hade ju en konflikt med Pep.
Mm.
När Laporte tyckte att han skulle spela och Pep tyckte att han skulle hålla käften.
Mm.
Som såklart påverkade hans chanser. John Stones kom från ingenstans och var kanon. Jag tror ändå, trots allt, stackars John Stones, men jag tror att nästa säsong kommer börja med Laporte och Diaz.
Då får det bli min läxa.
Ja, nej men, och det kanske går åt helvete. Det kanske är så att Laporte...
Mm.
För att han var lite mer misstagsbenägen, tyckte jag, i början av den här säsongen än vad man sett honom förut. Och det kan ju också vara att han hade a run of good form, liksom. Men jag tyckte, säsongen 18-19, tycker jag att han är liksom central också i att City lyckas vända och vinna de, vad är det, 14 raka sista där för att ta titeln från Liverpool. Då tycker jag fortfarande att Laporte spelar en jätteroll i det.
Ja, men
det är lite svårt, men jag kan väl hålla med om att det är liksom så här en underwhelming säsong, men om man tar det i jämförelse med Nathan Ake.
Jo, men
som är de mest bortkastade miljoner. Jo, men du får ju ändå sätta det i något slags perspektiv att han kostade 450 miljoner kronor.
Ja, jo, men det är ju, alltså jag kanske mer var inne på en besvikelse femma då, en flop. Ja. Men
det är ju ingen som är besviken på Nathan Ake.
Nej, bara liksom, det var bara jättedåligt spenderade pengar.
Ja.
Alltså kanske de mest sämst spenderade pengarna av alla klubbar förra sommaren. Men det är inte, han har ju inte floppat. Man tänkte ju också att ja, nu är bra han. Jag tror jag sa att han trodde att han skulle bli bra. Men, men
jag kan säga det, för det kommer komma sen. Jag har gått igenom vår tråd liksom från september. Där är det kryllar med riktigt dåliga takes. Alltså.
Det var kul.
Mycket Therese Strömberg om Callum Wilson i början. Honom har vi inte hört så mycket om sen. Kan man
mycket skadad.
Ja, men det var ju också jävligt väntat. Eller?
Ja, så får man säga.
Ja, ah, men det var väl okej, tycker jag, Pontus, ändå.
Tack.
Jag har gått igenom, Pontus, våra konversationer och egentligen bara så på så sätt gjort en liksom review på året.
Mm, kul.
Och jag har hittat lite grejer som jag skulle vilja...
Det här är Spotify year in review.
Ja, men lite så här. Kick and rush your year. Och jag har tagit ut topp 3, eller i alla fall 3 riktigt jävla usla takes som jag inte vill ska gå förlorade. 2 stycken ljudklipp som vi ska lyssna på. Men det första vill jag bara ha här, för jag har inte hittat ett ljudklipp på. Men detta är alltså från den 5 mars. Michael Owen för frågan om varför han tror att Sadio Mané underpresterar i år och kommer med den här teorin. Mo Salah is the penalty taker in this team, and if Mane thinks he's getting a chance to score, who thinks, well, I'm going to score. If I don't stay on my feet, Mo is going to get another penalty.
Mm. Så att, hot take.
Ja, det är verkligen ett hot take där Michael Owen alltså spekulerar i att Mane då vägrar typ kasta sig och försöka göra mål från ett svårare läge än att ta straffen, för att då kommer Salah springa ifrån honom i den interna skytteligan. Det krävs att man är hjärndöd på ett väldigt speciellt sätt för att komma med den invändningen eller teorin, eller man ska säga. Den andra är hämtad från september 2020. Tottenham har precis värvat Sergio Reguilón.
Mm.
Och Tim Sherwood sitter i en TV-studio och säger detta.
Well, he's going to sign, you know, Reguilón from Real Madrid. Yeah, so that should put that in there.
But we don't know if he's any good. You know, it's all right bringing these names in from foreign countries where never played in the Premier League. This is the toughest league in the world and it might take him 18 months to settle. He might have a new manager.
Det är ändå någonting. Sergio Reguilón är alltså Real Madrid-produkt som var i Sevilla, som gör ett kanon, och han är typ bäst av alla i Sevilla det året. Kom till Tottenham och sa, yeah, but is he any good?
Yes, so I'm bringing these names in from foreign countries.
Det är fantastiskt bra. Och Tactics Team är liksom precis den här gamla Brexit-skolan som aldrig kommer förlora eller försvinna ur brittisk punditry. Just på det ämnet så sitter Nigel de Jong i Bein Sports-studion med Richard Keys och Andy Gray och måste argumentera för att Messi är bra på fotboll. Och det här är en gammal favorit som jag hade glömt tills jag hörde den igen, och jag tycker vi kan lyssna på ganska länge. Själva på det roliga är, jag vill ändå säga det innan, är Richard Keys magreaktion på varför Cristiano Ronaldo är en bättre fotbollsspelare än Messi. Det kommer typ ett par, alltså typ 30 sekunder in, men bara bear with me.
Messi at 34. So who said can Messi boss have games like he used to? Oh, can yeah, he boss individuals like
yeah,
he used to?
He can. You underestimated his talent and his potential. I think he's more hungry to show the rest of the world, because this debate has always been here, right? Cristiano Ronaldo, yeah, Messi, who's the best player in the world?
Ronaldo, but all day long.
Yeah, but why? Why?
Power.
Vi lyssnar lite till, men jag ville bara stanna för power. Alltså, why is Cristiano the best in the world? Power.
No, but why? He did it in 3 different competitions, right?
4, if you include Portugal.
Portugal, yeah. Messi only did it in
1.
Spain, exactly. So maybe that hunger is what well, coming at this age right now. No. I think he wants to do it somewhere else.
I don't know where he goes at 34.
Where people can say, at least he did it in another competition, he can boss it.
Listen, you know now, he gets in that team, right? If you watch that game tonight, I guarantee you spend half of it walking around the football pitch.
Which one?
Messi.
Yeah.
Right? He spends half of it just walking around.
Mm-hmm.
Right? You know that. Mm-hmm. That's the way he plays. He's allowed to do that. Mm-hmm. So when he gets the ball, go make something, go win as a game, Lionel. Would he get away with that?
Where?
Any big game? Liverpool?
Of course.
No. Har han kommit undan med det i Liverpool? Det är frågan. Ja, det här är alltså... Egentligen är det ju Richard Keys som bara skriker power på varför Cristiano Ronaldo är bättre, som är en take som är så jävla dum så att jag vet inte var gränsen går. Vad säger du, Pontus?
Nej, det är underhållande. Det är det enda det är. Det finns ingenting matnyttigt i det där överhuvudtaget. Det är bara underhållande.
Nej, okej, okay, andra grejer. Jag ska försöka beta igenom det här, för vi har ett par klipp att gå igenom. Roligaste som hänt i och med att det inte har funnits publik har ju varit det roligaste med att det inte har funnits publik har ju varit att så här, man kan plocka upp ljud från sidan. Och vi har spelat det så många gånger så jag kan inte välja How Have You Given That You Wee Dick av Matt Ritchie.
Mm, det var också förra säsongen.
Var det? Mm. Ah, men vad bra. För det är det roligaste. Men den här säsongen finns ett jävligt kul klipp från mellan Burnley och Manchester City, där Raheem Sterling sänker Matthew Lawton och sen så skriker Sean Dyche. Se om ni plockar upp det eller om jag måste översätta.
Fucking get off, you fucking sure, Sterling, are you fucking sure? Fucking sure, you're not fucking falling off your fucking life on the floor, son.
Sterling, are you fucking sure you spend half your fucking life on the fucking floor, son? Vi tar det en gång till för att det är så roligt att höra Sean Dyche.
Fucking get off, are you fucking sure, Sterling?
Sterling.
Sterling, are you fucking sure?
Fucking sure? You're not fucking falling
over. Get off your fucking life on the floor, son.
Ja, så att jag kände verkligen det när publiken var tillbaka de här två sista omgångarna, så fan vad jag saknat det, för liksom så här hörat ordentligt måljubel. Men det har funnits lite guldkorn, detta är en av dem. En sak som inte heller får glömmas bort i allting det här, var som jag hade helt glömt det, och detta är en rent medial grej, men det är alltså, kommer du ihåg när Mark Ogden hånade Harry Kane?
Ja!
Lyssna, vi kan lyssna.
I'm just like, do I have to talk about this more?
It's just really boring, isn't it?
Yeah. I hate hearing him speak. He's got such a weird voice.
They do it in the style of Harry Kane.
Yeah. do the whole thing in that. Yeah, that's what stands out about him.
Yeah, his voice, literally.
I hate the way he talks. It's just so boring. He's got a weird voice. I'm tired of talking about that mofo. Otroligt starkt. Otroligt, otroligt starkt. Men det nästan bästa i det här, och detta sker alltså i november 2020, jag hade helt glömt bort detta, är att Mark Ogden skriver en lång ursäkt på Twitter där han ber om ursäkt till Harry Kane, ber om ursäkt till Tottenham, säger att vi har varit i kontakt med dem för att reach out. Är att man vet ju nu att jag hatar John Cross, men John Cross delar den här tweeten och skriver: "This has hurt Mark Ogden so much. His apology is heartfelt and sincere." Och jag bara känner, dra åt helvete John Cross. Sen har jag plockat ut lite allmänt Ole Gunnar Solskjær gnäll.
Ah, okay.
Det har varit ganska mycket av det den här säsongen. Den här första är från...
Men det finns ju ändå någon form av det finns ju någon form av agenda där med att han aldrig gnäller.
Gör det?
Ja, men det känns...
Åh gud, det är den börligaste jäveln i ett par
det känns som, det känns verkligen, jag har inget belägg för det, men det känns som att det finns en någon form av, åtminstone i Storbritannien, en liksom en, ja, men ett snack om att han är den som inte gnäller, att han är den som, han är liksom, han är inte som Pep eller Klopp eller Mourinho, utan han är vältalig och lugn, Gud, och sansad, ja, och så här, rationell.
Pep och Klopp är skitstövlarna, ja, men de är ju bäst. Såklart. Men det är verkligen, alltså detta är efter att, jag tror detta, ja, United har förlorat med 6-1 mot Tottenham, det är den här Martial får en utvisning för att han tar något halvt strupgrepp på, är det Eric Dier?
Lamela, va?
Lamela. Då säger Solskjær så här:
"Obviously you're not happy about the red card, but you're not pinning it all on that either, are you, the result?
There's no excuse, but he must be having an operation, the boy, in his throat. It's a bad reaction by Anthony, no excuse, because the game's not lost there and then, but we were in the game by then. If that was one of my players, I'd absolutely hang him up to dry, because you don't go down as that. It's actually Anto. If Anto had gone down, it could have been going the other way. So, but he shouldn't react like that."
Ja, one of my players had hanging out to dry. Har vi hört typ den typen av uttalanden någon annanstans?
But then again, I said we shouldn't be conned, but I have to say, if my son stays down like this for 3 minutes and he gets 10 of his mates around him to if he gets that in the face from his one of his other mates, and he needs 10 mates to help him up, yeah, he won't get any food. And I'm still saying that, I'm saying the same now as I did with the first time we played him."
Båda de och Tottenham, vilket är ganska roligt.
Det är väldigt kul. Och var det inte någon snack efter det att folk började försvara honom som pappa? Att han är en jättebra pappa.
Jo, men det var ju för att Mourinho gick ut och sa att han, I'm lucky, typ såhär, my children are lucky, they have a better father. Ja. Than
otroligt kul.
I would always give them food. Och det här är också en, den är längre, men detta är, tror jag, efter en seger mot Everton, pratade om spelschemat.
"You know, we were set up to fail. I said to you before, I want to talk to you about the kickoff time before the game, and this, they set up the boys to fail. We got Luke Shaw injured today because of, we've been to Turkey, we played loads of games this season already, and we've been to Turkey Wednesday night, come Thursday morning, we're back in, we're playing Saturday lunchtime kickoff. It's an absolute shambles, and I can't praise the boys enough for that character they've shown.
That's all I want to talk about today.
Ja, det är ju, han kan ju ha rätt i sak, va?
Ja, ja, självklart.
Men han är ju en bölig jävel.
Han är norrman.
Ole Gunnar Solskär, och jag tycker faktiskt inte att han ska få komma undan med det. Och en annan som inte tycker att Ole Gunnar Solskär ska komma undan, det är José Mourinho. Och jag vill avsluta den här lilla längan med ljudklipp som jag har spelat med José Mourinhos bästa burn för säsongen.
Have you measured the goalposts today?
No, because I know the goalposts are fine. I think Ole yesterday was so happy and surprised with what happened to his team that he had a joke. But I understand that for him, the dimensions of the goalposts are not important. For him, what is important is the dimensions of the 18-yard box. You would never accept to play with a 17-yard box. I think he would prefer 22-yard box. For him, would be better.
Okay. Thank you. Thank you.
Ni kan inte se klippet, men Mourinho är väldigt nöjd när han kommer på att Ole Gunnar Solskjær nog vill spela med ett större straffområde.
Ja.
Vi kommer att sakna honom enormt.
Verkligen. Grattis, Calcio.
Ja, verkligen. 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 Grattis, Serie A. Ja, jag vet inte. Ska jag be om någon slags live reaktion på det jag spelat upp? Vad tyckte du var roligast?
Men Mourinho är alltid roligast. Så är det. Nej, Sean Dyche var faktiskt roligast. Men han är också Ginger Mourinho, så ja,
det är sant.
Så det är lite hugget som stucket.
Jag har en sista grej som jag ska dra innan vi stänger ner sen.
Ja.
Men har du någonting annat som du vill säga?
Jag tror bara att den har blivit gått på...
Otroligt drama här. Vi kan nästan ta med dig på den här. Vår inspelning, skärmen blev helt svart. Men vi spelar in. Har du Pontus någonting du vill säga innan jag kommer in på mitt sista?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej. Det är ju en Europa League-final som spelas onsdag. Vi vet ju inte exakt när den här podden kommer ut. Och sen så är det Champions League-final i helgen. Och jag kommer signa ut från alla sociala medier, för jag kommer inte klara av det vare sig vi vinner eller förlorar.
Hur ska du kolla på matchen?
Jag fick ju inte biljett, och jag bestämde mig för att inte åka till Porto utan. Jag kanske hade kunnat få biljett, men det var, alltså, det kostade liksom 40 000 spänn, och jag hade lite dubier kring dem. Betala det. Så jag ska faktiskt se den med någon kompis, stänga in mig helt, sitta i min Steven Ireland-tröja. Den första jag köpte på plats i Manchester, och följa. Så får vi se hur jag mår sen. Men jag vill avsluta allting med att redan nu blicka framåt mot nästa säsong och lista nästa säsongs fem bästa värvningar.
Mm.
Cool. På plats nummer 5, Matheus Pereira till Brighton.
Ja, riktigt stark värvning.
Vem som än tar över Brighton, så kommer de säga att här finns det otrolig potential. Det är en spelare som kan avsluta, en spelare som kan springa, en spelare som kan passa. Matheus Pereira kommer efter 33 spelade matcher ha en expected points på 17 och vara Brightons bästa performer. Däremot så kommer det sluta med ett mål och två assist på hela säsongen.
Mm. Men ja, det är avhängigt om Potter är kvar, tror jag.
På plats 4, Phil Jones till West Ham. Utskrattad, hånad, mimifierad. Ja, Phil Jones är kanske den mest utskrattade spelaren i Manchester United och kanske hela Premier League. Men ett West Ham som öppnar knackigt tar in honom i januarifönstret, och där förvandlas Phil Jones till en super, super mega stjärna. Han tar West Ham till en ny femte plats Europa League fotboll, och han nämns återigen i diskussionen om han ska spela i det engelska landslaget.
Mm, ser det hända.
Nummer 3, Rodrigo till Arsenal på lån. Real Madrid, Arsenal, lån är lika med sant. Varför ändra på ett vinnande koncept efter en katastrofalt usel höst och ett skriande behov av att göra någonting för att täcka över det faktum att de har köpt Jonathan Ikoné för 700 millar från Lille och han inte har gjort någonting vettigt på hela säsongen, så behöver Arsenal agera. Edu, som bara har koll på ett enda lag i hela världen, Arsenal, tar in supertalangen Rodrigo, nya Neymar, på lån. Om man har en köpoption inkluderat, absolut inte. Rodrigo gör en helt fantastisk vår, räddar Arsenals ansikte som de i alla fall slutar nia innan han återvänder till Santiago Bernabeu för att bli stjärna där. På plats nummer 2, Jack Grealish till Manchester United. Det snackas om Sancho, det snackas om Haaland, det snackas om Kane. Ole Gunnar Solskjær, utan Ed Woodward, vet bättre. Han tar alla sina pengar och går raka vägen till Aston Villa och säger: ge mig Jack Grealish nu. Varför, kan man undra? Jo, den spelare förra säsongen som blev foulad flest gånger, 4,50 gånger per 90 minuter. Och i en drömvärld så har han ju såklart en 21 eller 22-yard box. Det har han inte här, men han vet att straffarna kommer komma och Bruno Fernandes vinner skytteligan på 31 mål var 29 är straffar. Men säsongens absoluta bästa värvning blir ju såklart Ibrahim Konaté till Liverpool. Otrolig potential. Verkligen den mittbacken som ska bli Liverpools Ruben Dias, som man får säga så. Tillsammans med Van Dijk ska de bära framgångarna. Men ack. Likt både Van Dijk och Joe Gomez så är han fruktansvärt skadebenägen. Redan efter två kamper, två mycket fina matcher, går han sönder säsongen ut. Och det tar inte lång tid innan Joe Gomez är out. Joel Matip förklaras död på plan och Virgil van Dijk återkommer på en ny korsbandsskada. Liverpool piskade att använda Nat Phillips, Rhys Williams och till och med Ben Davis den här gången lyckas skramla sig till en nionde plats. Men i och med att målskillnaden till City är bättre än vad den varit säsongen innan så kommer det firas bland Liverpool-supportarna på Twitter: vi fucking gjorde det killar, nästa år det är ert jävla år, det är året då Ibrahim Konaté skadar bort sig så att ni kan fira en nionde plats.
Fint!
Ja.
Ja, jag ser allting hända.
Med det så tackar vi för oss. Vi får se om jag sitter här och pratar nästa vecka eller om ni hittar mig djupt ner i rännstenen någonstans. Antingen av glädje eller sorg, eller kan vi låta vi.
Oavsett kommer jag sitta i den.
Oavsett så kommer vi hitta mig i rännstenen. Tack för att ni lyssnar på allt vårt svamlande. Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.